Alltså, det är ju typ vinter nu.
Mm. Det är i alla fall dags för vinterdäck, ja, om inte annat.
Och det är ju det värsta som finns, att hålla på med vinterdäck och skrapa rutor på bilen och jävlas. Och vet du vad en jätteintressant sak i Sundsvall?
Nej.
Här vill då Sverigedemokraterna förbjuda dubbdäck i innerstan.
Är det sant? Mm. Det känns liksom som någonting som Sverigedemokraterna skulle vara emot. Det är ju ändå ett populistparti.
Ja, men ska jag berätta varför? För det handlar ju om att...
Däcken är svarta.
Nej, det handlar ju om att typ alla andra partier vill ju begränsa biltrafiken inne i Stenstan.
Aha, okay.
Och det vill man ju göra på olika sätt och typ ta bort parkeringsplatser och försvåra och sådär. Och då är Sverigedemokraternas kontering, för att de ändå bryr sig om miljön, det är att inte minska trafiken men att istället förbjuda dubbdäck.
Mm.
Men det är ju helt idiotiskt att göra det i Norrland.
Ja, verkligen. Dubbdäck måste man ju ha.
Ja, och jag menar, bor man bara en mil i inlandet så måste man verkligen ha det. Det är en sak mitt inne i stan där det kanske ändå är.
Men vem kör bil bara i Sundsvalls innerstad? Det är ju ingen som gör det. Du gör det. Okej. Okay. Då får du nog vidga dina vyer, tror jag. Det är nog bra för dig.
Nej, men ja. det är ett jättekonstigt förslag i Norrland. Ja. Jag tycker det är tillräckligt konstigt på Hornsgatan.
Men håll med om att det är en härlig känsla. När man vet att man liksom har bra däck och det är dåligt väder och dåligt underlag, men man tar sig fram. Och det är väl en härlig känsla. Det är väl liksom så här, då känner man sig väl rustad. Det är det sådana ögonblick som gör att jag kan känna mig som en riktig norrlänning. Så när jag,
ja, men det gör jag med.
Forsar fram på någon inlands, sån här hyvlad norrlandsväg liksom, med isunderlag. Och i hyfsad fart med bra däck.
Eller som jag som ett tag bodde på landet så där, och varje dag när jag kom hem var tvungen att ta mig upp för en jättebrant backe.
Ja.
Och när det var då ishalt eller oplogat och sådär, och att bemästra den backen, ja, då känner man sig, som du säger, som en riktig norrlänning.
Inte illa.
Norrlandspodden av Mitt Media presenteras av SCA Skog.
Vet du hur långt det är från Stockholm till Gävle, fågelvägen?
Det måste vara ganska kort. 15, 17, 18 mil kanske?
Det är 15 mil fågelvägen, 17 bilväg. Om man skulle säga att Norrland börjar i Gävle, så är det alltså... Så stämmer det delvis när man säger att allt norr om Uppsala är Norrland.
Mm. Ja.
Mm. Vi sitter med en karta här.
Precis. För nu är stunden kommen.
Så att ett tips är ju, om du har möjlighet när du lyssnar på det här, att faktiskt ta fram och följa med oss på en karta.
Papper eller i paddan eller datorn
eller telefonen.
Eller
ta fram en karta, och vi tänkte helt enkelt ta oss genom Norrland och börja längst söderut, så hittade vi.
Alltså, ja, precis. Och vi kanske ska säga också att vi tänker oss också med det här att det kan vara intressant dels att prata om alla platser, men också därför att om Norrland ska funka i framtiden så kanske det behövs liksom skapas... Norrland har ju enorma problem med avfolkning. Det är ju både kommuner och regioner och län och sådär. Man kommer vara tvungen att ordna service på helt nya sätt. Och då kanske det behövs nya flöden. Och då behövs det nya kommunikationer. Så det är också sådär...
Ja, kanske fundera på varför de här gränserna går exakt här de går.
För de är ju märkliga, många.
Länsgränser, ja, och landskapsgränser och... Och så. Ja, det finns mycket att säga, ja, med kartan som utgångspunkt. Och det är ju då Gästrikland som är det sydligaste landskapet i Norrland.
Yes.
Gävleborgs län Där ingår ju även Hälsingland.
Mm. Precis.
Och den allra sydligaste orten vi kan hitta i Gästrikland heter Bergek.
Mm. Det finns säkert någon liten pluttby som ja. Ligger södra. Men det, ja. Det är där, det ligger vid Dalälven och i närheten av Gysinge.
Mm.
Och det är ju då... Men då är ju det där med Gästrikland, att de räknar ju inte in sig. Och sitter man så här med en karta och tittar, så är det såklart att det är ju som en liten snutt av Norrland som liksom går ner där i Gästrikland. Och gränsar till Västmanland och Uppland och Dalarna.
Det känns ju som om det hänger mer ihop med det här Dalarna-området. Eller,
ja,
det är Bergslagen.
Det är Bergslagen.
Det är ju Sala, ja. Avesta, Fagersta.
Så det är ju ett sånt, alltså mm. det är ett, och Bergslagen är ett ganska starkt kulturområde om man mm. tittar liksom på byggnadskultur och på annan.
Det är ju inte, det är ju mycket troligt att människor som bor där i sydligaste Gästrikland känner sig mer hemma i Bergslagen än i Norrland.
Skulle jag tro.
Kvalificerad gissning.
Ja, kvalificerad gissning. Det är väl min känsla också, ja, verkligen. Och det gäller ju hela Gästrikland och Gävle och sådär.
Mm.
Men om vi ska börja ta oss norrut, för norr är ju liksom den enda riktning vi känner till.
Ja.
Ja. Och då ska vi ta E4-an
jag
norrut.
Tycker vi kör E4-an längs kusten.
Och sen så kör vi någon inlandsväg neråt. 45-an mm. kanske eller någonting.
Mm.
Ja.
Mm.
Okej, men då... Då hamnar vi, då har vi alltså den stackars lilla kommunen Älvkarleby som är en av Sveriges minsta som ligger precis på gränsen mellan Uppland och Gävleborg. Känd för det otroligt märkliga kinesiska vägstoppet.
Ja, The Dragon Gate.
Det skulle vi kunna göra en specialpodd om, för det är så himla märkligt. Men jag kan bara säga jättekort sammanfatta. Det är så här att
när
vägen drogs om en gång i tiden, när de byggde ny E4, så hamnade Älvkarleby, som är en gammal stolt turistort vid Dalälvens fors, vid sidan av. Och då satt de på kommunhuset och kom på att om vi bygger ett jättestort kommunalt hotell ute vid E4, så får vi folk att stanna och då kan folk bo i Älvkarleby kommun. Och så kan vi skapa arbetstillfällen, så kan vi få in fisketurister. Så byggde de det där. Och det blev en stor mutskandal, därför det var typ kommunalrådets svåger som fick byggkontraktet. Och de åkte på mutresor med sina fruar. Och det blev en enda stor härva. Och sen så byggdes det där. Och det var konkursmässigt redan innan det var färdigt. Och vad jag förstår så betalar fortfarande de stackars kommuninvånarna i Älvkarleby kommun flera hundra kronor om året på kommunalskatten för det där havererade.
Plus att de har ju stängt igen hotellet, tror jag.
Ja, men alltså,
det är som en vägkrog nu.
Jo, men ja, precis. Men det är ju många led i den här tråkiga, som jag ska nu superkort. Så blev det flyktingförläggning ganska omgående, vilket var en märklig ställe av flyktingförläggning på, men det är ju ofta så med flyktingförläggningar. Det köptes av en privatperson som sen sålde det vidare till en kines som har blivit miljardär på myggmedel och som köpte det där för att han tyckte att det var feng shui på den där platsen. Och sen har han lagt ner åtskilliga 100 miljoner på att med importerade kinesiska arbetare och i ständig bråk med svenska myndigheter bygga om det där till ett jättestort kinesiskt kulturcentrum som aldrig har kommit igång. Hotellet står tomt, de har byggt en stor Kung Fu-skola som inte heller kommit igång. Det är jättemånga olika byggnader, du måste kolla. Och sen har de byggt en miniatyr av terrakotta-armén och den kinesiska muren. Och sen så ligger en restaurang där det alltid är 13 grader och där det sitter kineser i dunjackor som serverar folk. Alltså, det är ett sånt, har man inte varit där så kan man åka in och titta, för det är en sån otroligt märklig sån här skräckbild av globaliseringen på något sätt. Men det är där Norrland börjar. Det börjar faktiskt med Dragon Gate.
Ja.
Ja.
Tyvärr.
Och sen,
gör det. Men sen åker vi upp till Gävle.
Mm.
Jag vet inte om det finns så väldigt mycket att säga om Gävle mer än det vi redan har sagt och det vi har konstaterat flera gånger.
Ja, de vill inte vara med.
De vill inte vara med.
Vi har inga lyssnare där.
Och det gör de kanske förmodligen rätt i också.
Ja, och tittar man på kartan.
De har närmare. Alltså, tittar vi på kartan så ser vi, det är väldigt nära.
Mm.
Det tar en timme och 23 minuter med tåg, snabbtåg, till Stockholm.
Och 1,20 med, de hade ju när när den nya E4 genom Uppland invigdes för när det var 8 år sedan eller någonting, och som förkortade den här resvägen ganska drastiskt, så hade ju Gävle kommun en affischkampanj i Stockholms tunnelbana, kommer du ihåg det?
Nej.
Med rubriken Svors.
Oj.
Så är du i Gävle. Mm. Så att,
ja, de hör dit. Så vi passerar, ja. Vi passerar Gävle.
Ja, precis.
Helt enkelt.
Nu är den här kartan så underligt, underbart gammal. Så det här är ju gamla sträckningar. Men det får vi leva med.
Ja, men...
Men vi lever ju också i det förgångna.
Ja, men det är i alla fall... E4 går ju ändå norrut från Gävle.
Ja, precis.
Och vad som kan sägas lite kort om landskapet, det är att det finns utanför Gävle en ganska väldigt liten, men ganska trevlig liten skärgård. Alltså, det är ganska pittoreskt och fint.
Ja, och den fortsatte ju
längs kusten och ända upp, faktiskt upp, ända upp till Höga kusten. Mm. Så är det en fin skärgård utanför Norrlands kusten.
Den är underskattad faktiskt, den skärgården. Det måste man ändå säga.
Mm.
Det är ganska fint. Och sen har du ju den här, det har vi pratat om också, om Norrland skulle vara självständigt och var man skulle dra gränsen. Och här har du ju den här gränsen här genom Ödmården som jag pratade om. Som är en gammal rövarskog som man var tvungen att ta sig igenom när man skulle resa norrut förr i tiden. Och det är ju då liksom gränsskogen mellan Gästrikland och Hälsingland. Och det känns, tycker jag, ganska mycket som någon slags mental Norrlandsgräns. För sen förändras också landskapet och det blir lite större och det blir lite mer dramatiskt liksom när man kommer uppåt. Sådär.
Och vi kommer till Hälsingland.
Mm. Och det är ju så fint.
Ja.
Det är ju så fint i Hälsingland.
Ja, men du bor ju där.
Ja, jag vet. Ja. Det var därför jag sa så.
Du bor ju typ nästan i Söderhamn. Mm. Eller ja, du bor i Söderhamns kommun.
Ja, tyvärr. Mm. Mm. Men jag bor utanför det. Mm.
Söderhamn är ju en ganska ful stad.
Nej.
Är den inte?
Jag håller inte med om. Aha. Jag tycker att det är en ganska fin stad, men det hjälper inte staden så att säga att den är fin egentligen, utan den har ju problem ändå. Hudiksvall är också en ganska fin stad.
Hudiksvall är ju däremot, skulle jag säga, en jättefin stad.
Ja, men det hjälper inte Hudiksvall
heller. Den är väldigt charmig.
Ja.
Sen tycker jag man har i Hudiksvall, som inte jag upplever i Söderhamn, det är den här närheten till havet faktiskt.
Mm.
Man märker att det är en stad som ligger vid havet.
Jo, det känner man av där.
Vid kusten.
Det är tjusigt där. Och sen är det ju väldigt vackert utanför. Höllik och hela Hornslandet som en halvö som ligger utanför Hudiksvall. Som är jättefin.
Mm.
Verkligen. Men vi fortsätter
norrut. Vi kan också bara säga att hur långt vi har åkt.
Mm.
Från Gävle upp till Hudiksvall så är det ju ungefär... En timme med tåg.
Från Gävle till Hudiksvall. Ja, med tåget. Någonting sånt, precis. Så att Hudiksvall, då är man 3 timmar, då är man typ så här 2:45 ifrån Stockholm med snabbtåget. Så att det är fortfarande liksom inte några avstånd att prata om.
Nej.
Men mentalt så märker man ju ändå att det är det. Att om man har det här Stockholmscentriska perspektivet.
Precis, plus att vi börjar närma oss det här att från stad till stad så är det ändå en timme. Sen om man åker norrut från Hudiksvall, då är nästa stopp Sundsvall. Ja. Och det är en timme.
Ja, och sen är det ju den lunken ungefär när man reser norrut. Ja. Att det är så här, det kommer en
det
stad.
Det blir lite längre mellan dem ju längre norrut man kommer.
Ja, jo, förvisso, särskilt mellan Umeå och Skellefteå. Men liksom... Men visst, det är liksom det. Det kommer en stad, det dunkar in en stad en gång i timmen ungefär.
Mm.
Ja, liksom det är ju... Jag tänker ju ofta, det här är ju verkligen så här sträckor som jag sitter och nöter. Mm. Liksom i princip varje vecka.
Men Hälsingland, är inte det ganska så här... det känns lite bortglömt. Det finns ingen stor stad där.
Nej, vi har inga stora städer. Det är Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn. Och Bollnäs.
Ja, Ljusdal är inte ens en stad.
Nej.
Skulle jag säga.
Nu sårar du Hälsingland.
Nej, men en stad är en kommun, men alltså det är inte en stad.
Nej, men det tycker väl de. Men ja. Ja, tätort i alla fall.
Ja.
Men det vackraste ligger ju, det vackraste i Norrland ligger ju aldrig vid E4:an liksom. Det finns ju ganska få, finns ju, ja, det finns ju sträckor som är fina såklart liksom, men det är ju inte
Det, ja, för så är det att kusten då norr om Hudiksvall, mellan Hudiksvall och Sundsvall, det kan vara en av de finaste kuststräckorna i det här landet nästan.
Det är jättefint och också väldigt underskattat och liksom inte, det är ju inte särskilt exploaterat överhuvudtaget liksom.
Det finns ju alltså lite beroende på vad man har för karta, så kan man ju se kusten utanför om man kommer till Gnarp.
Mm.
Som ju är en liten ort mittemellan Sundsvall och Hudiksvall.
Mm.
Men åker man ut till kusten från Gnarp, då kommer man ju till Norrfjärden, Sörfjärden, Mellanfjärden. Mm. Som är jättepittoreska, fantastiska sommarställen att vara på.
Visst är det så. Och det är ju också hela den här skärgårdssträckan från Gävle och norrut mot Sundsvall. Så är det ju också så här att man kan ju köpa sig en egen ö eller liksom ett gammalt skärgårdshus för ungefär en tiondel av vad det kostar i Stockholms skärgård. Men då får man ju inte, då har man ju inga spännande rika grannar att vara med. Utan då får man ju försöka liksom, ja, jag vet inte, man får inte hjälp med sin status om man har hus där. Men det är ju många som upptäcker det nu också och köper faktiskt. Priserna har ju gått upp.
Jag skulle också
ganska
säga
anmärkningsvärt.
Min favorit, jag gillar ju havsbad. Mm-hmm. Jag gillar stränder. Mm.
Men havet är aldrig varmt.
Jo, i somras kan jag säga.
Ja, i somras. Var det var ett undantag.
Ja, fast ibland är det. Och jag har ju pratat en del om Norrlands Hawaii, Alnön. Men nu skulle jag faktiskt vilja lyfta fram Norrlands vackraste badstrand.
Mm-hmm.
För den ligger då precis söder om gränsen mellan Medelpad och Hälsingland. Okay. Mm. Alltså i norra Hälsingland. Den är inte utmärkt här på kartan.
Nej. Är du säker på att du ska berätta om det här?
Ja, de som har stugor där kommer att bli asförbannade på mig nu. För det är nämligen så här att det finns... Det är inte skyltat eller så. Man måste veta vart man ska. Man åker in i skogen, genom skogen på små eländiga grusvägar.
Mm.
Och så kommer man till ett, helt plötsligt bara, så är det ett sommarstugeområde som ju då byggdes upp av SCA. Mm-hmm. De gjorde så att de hade så här personal, fritidshus, som ju nu har blivit privata. Och så sitter en skylt där att det är privat väg.
Mm-hmm.
Att man inte får åka längre.
Och den ska man trotsa då?
Den ska man trotsa, för det är inget privat med det där egentligen. Nej. Mer än att husen och tomten är det.
Mm.
Och trotsar man den då och ställer sin bil i skogen och går genom det här sommarstugområdet som också ligger i skogen, så öppnar det sig plötsligt öppet hav.
Jaha,
en stor, fantastisk vit badstrand med en enorm utsikt och flera små vikar liksom. Fantastisk vit sand och underbart. Nu har jag avslöjat det.
Ja.
Ja.
Synd för dem.
Mm.
Sundsvall har vi pratat så mycket om, så du kan vi liksom bara så här, vi åka förbi nu.
Mm.
Och vilket ju man också kan göra nu i princip med den nya bron, så är det ju liksom bara att
Då kommer man till susa. Timrå desto snabbare.
Ja, och det är ju en, i mina ögon en sån där plats som jag inte förstår mig på riktigt. Med risk för att såra en och annan. Jag tror att vi kommer såra en och annan person med det här programmet, har jag en känsla av. Om vi ska vara riktigt
om
krassa.
Om vi ska försöka vara krassa och ärliga. Ja, men Timrå... Alltså, om
bo
vi ska
i en lägenhet i centrala Timrå. Det är en sån där sak som jag inte riktigt kan begripa hur man...
Men det här kanske vi också ska förklara då för människor som aldrig har varit i Timrå. Att för det första, det är en egen kommun.
Mm.
Men det är inte en stad.
Nej.
Utan det är bara ett litet centrum som består av ett kommunhus och någon affär. Liksom. Mm. Alltså det är knappt det. Vad de har i Timrå, det är flygplatsen.
Mm-hmm.
Som då kallas Sundsvall-Härnösands flygplats.
Mm. Borde den, heta Timrå flygplats?
Ja, det har de ju kämpat. De har ju slagits för det.
Ah, ja, att okay.
De tycker den ska heta Timrå flygplats. Mm. Och så har de ett hockeylag.
Ja.
Men till och med när det gäller hockeylaget så sägs det ju ibland i Riks-TV så pratas det ju om det som om det kommer från Sundsvall.
Mm.
Timrå IK.
Så att Timrå ligger liksom risigt till redan från början.
Det är en förort till Sundsvall, men ja, det är också väldigt nära. De som bor i Timrå och Sundsvall hör ju väldigt starkt ihop. Ja. Och det drivs ju också.
Men det gör ju inte
Folkpartiet vill ju slå ihop Sundsvall och Timrå.
Det tycker jag låter vettigt. Men jag tycker det låter ju också, det gör ju inte saken bättre på något sätt, förort till Sundsvall. Jag menar, varför bo i en förort till Sundsvall? Om man nu bor i Sundsvall kan man väl bo i Sundsvall, eller också kan man bo någon annanstans, tänker jag då. Varför bo i en förort i Sundsvall? Jag kan lista ett antal inlandsorter som är mer roliga att bo i än Timrå i sådana fall.
Närmare till naturen,
närmare
kanske.
Till
närmare
Sundsvall.
Till skogen, närmare till flygplatsen.
Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Men ni har ju lite rörigt här i liksom Västernorrlands län här, med Sundsvall och Härnösand. Och det finns ju en viss liksom spänning här också med Härnösand som är residensstaden.
Mm.
Och
kulturstaden.
Och där man liksom har förlagt vissa institutioner som då Sundsvallsborna kanske tycker borde vara i Sundsvall, finns istället i Härnösand.
Länsstyrelsen.
Ja.
Det är ju även stiftets alltså det finns ju en domkyrka i Härnösand.
Har ni inte till exempel huvudbiblioteket för Västernorrland?
Länsbiblioteket
ligger i Härnösand också.
Mm. Mm. Väldigt vackert bibliotek.
Länsteatern, ligger den i Härnösand?
Nej,
också? Nej, den ligger i Sundsvall.
Nej, den ligger i Sundsvall. Ja. Nej, men så är det ju. Men sen är det också så att märkligt nog så verkar det finnas ett större intresse för väldigt många av särskilt de här kulturaktiviteterna i Härnösand än vad det gör i Sundsvall.
Mm.
Och det sker ju också många fler så att säga folkliga initiativ.
Fast de blev av med universitetet, vilket ju var fasansfullt slag mot stan.
Ja. Ja.
Det var ju väldigt tråkigt och illa. Liksom.
Ja. Och här kan vi också, när vi nu säger vad man blir av med, så är ju också Härnösand en av de städerna som blev av med sitt regemente.
Ja, just det. Ja, precis. Och det blev ju Söderhamn också som vi passerade.
Ja, precis.
Söderhamn blev ju av med sitt regemente och med en stor Ericsson-fabrik inom loppet av 3 år. Det var väl, alltså, ja, vad var det? Typ så här 3 500 arbetstillfällen som rök, liksom. Alltså, jätteslag, liksom. Och det har ju, nästan alla orter har ju drabbats av den typen av dråpslag.
Och Härnösand... Alltså i Härnösand har ju blivit lite grann som en stad där man bor och ägnar sig åt kultur, men det är väldigt många som jobbpendlar från Härnösand till Sundsvall. Och nu kanske det låter långt och jobbigt sådär,
Nej, det är
ju inte krångligare än att ta sig från en söderförort till Stockholm i rusningstid. Mm. Sådär.
Men Härnösand är ganska tjusigt, tycker jag.
Ja.
Alltså utseendemässigt är det ju en ganska...
Det är en jättetrevlig liten stad.
En ganska fin stad. Har du sett det nya fängelset som de har byggt förut? Har du åkt förbi det?
Nej.
Vad heter det? Det heter någon så här Fiskviksanstalten eller någonting.
Det gamla fängelset ser man.
Ja, det ligger ju vid
E4. Det ska ju nu bli flyktingförläggning.
Ja, det kan man tänka sig. Jag undrar vad det skulle bli. Men det nya fängelset är ju ett av de här säkerhetsfängelserna som byggdes upp efter de där rymningarna och... Bodström beordrade att det skulle byggas nya säkerhetsfängelser. För övrigt ytterligare en sån här muthärva. men den är så läskig. Jag har ju fängelseskräck. Och när man ser det där fängelset, det kan jag rekommendera att svänga av E4 och åka en sväng runt det där fängelset. För det är verkligen mur på mur på mur, på taggtråd och höga stängsel. Och liksom, det finns någonting, det är någonting så läskigt med det där. Mm. Liksom. Och där inne sitter det väl en handfull då.
Men så var det ju även i det gamla fängelset. Det var också ganska, alltså det var ganska tunga interner där.
Jo, det absolut.
Men du, jag tror vi måste köra lite fortare.
Ja, verkligen.
Är vi ju då Sundsvall och Timrå, ska jag säga. De ligger i Medelpad.
Ja.
Härnösand, då har vi kommit över till Ångermanland.
Yes.
Och när vi åker norrut från Härnösand, då åker vi alltså in Höga kusten.
Ja.
Kommer vi till.
Och det är ju verkligen en av de maffigare.
Liksom. Och här kan vi säga, om vi ska prata om infrastruktur, för det är så här, Höga kusten är ju helt fantastisk natur, vackert, turister åk dit, men det har vi pratat om i våra turistprogram, tror jag.
Mm.
Men sen har man ju då byggt en bro.
Mm.
För att man ska kunna ta sig norrut längs kusten snabbare. Och detta drabbade ju då det blev ett ganska hårt slag mot Kramfors. Mm. Som är en liten stad som ligger...
en bit upp i Ångermanland.
Precis, liksom, lite inåt.
Det är inte Ångermanälven utan det är egentligen en havsvik där.
Precis, mm. Och den ligger alltså norr om bron. Så tidigare var man alltså tvungen att passera Kramfors. Nu behöver man inte göra det.
Nej,
längre.
Det behövde man faktiskt inte innan heller. Därför den gamla...
Nej, men man
den
gjorde gamla... väl det oftare. Man hade alltså, oftare ärende till Kramfors.
Ja, det känns ju så också. Men det var nog ganska länge sedan egentligen. Därför att den gamla Höga Kustenbron, eller alltså, vad heter den? Sandöbron. Den kom ju före Kramfors där. Men det känns ändå på något sätt som att man hamnade...
Den låg närmare Kramfors, ja, framförallt.
Så var det. Ja. Men Kramfors har ju gått ner. Och här ligger ju... Runt den här havsviken här vid Ångermanälvens mynning så ligger ju en rad orter som är några av de mest...
De sorgligaste.
Mest drabbade, mest sorgliga orterna i landet skulle jag säga. Med Bollstabruk och Nyland inte minst. Liksom, som är sån här... Alltså,
det är bara Kramfors kommun kan
ja,
man
det
säga.
Det är bara dit och spela in film. Liksom, för det, och sen har du ju även alltså, hela Höga Kusten och alla de där. Alltså de små orterna där. Off-season är ju också kanske inte heller så här.
Ja, sen kommer vi in, alltså om vi fortsätter lite längre in, det är ju Ångermanlands inland här. Mm. Det är ju då Sollefteå, sen har vi Långsele.
Och Näsåker.
Näsåker, Ramsele, Jönsele.
Ramsele ligger det i Jämtland, va?
Nej.
Nej.
Det gör det inte.
Nej, det gör det inte alls.
Nej. Och det är ju alltså, det är ju verkligen inlandsdepp.
Ja, det är
alla de här platserna. Ja, och Sollefteå tappade ju också regementet.
Ja, visst, absolut. Och det är inlandsdepp så du bara sjunger om det. Men samtidigt några av de vackraste liksom, ställena. Det var, liksom de här sträckorna här, Faxälven, Ångermanälven. Det är jättevackert. Ja. Otrolig natur. Jag tycker verkligen om den där delen av Norrland. Det är mina favoritorter.
Ja, det är väldigt vackert. Men kronan, eller vad ska vi säga, Ångermanlands centrum, det ligger ju ändå, inte geografiskt då, men Örnsköldsvik.
Ja.
Och det är ju där det händer saker.
Ja, det är ju en märklig ort tycker jag, som där man också känner att det finns en viss alltså så här, tillväxt och de bygger jättemycket och de har byggt jättemycket konstiga hus i liksom en helt galen skala. Som liksom poppar upp där. När man, och sen har de ju fått järnväg. För det är ju också nytt de senaste åren. Att det faktiskt finns en järnväg mellan Sundsvall.
Botniabanan från Härnösand till Umeå.
Ja, och det är ju stort givetvis. Och den går in och ut genom tunnlar. Och just i Örnsköldsvik så liksom kommer den utskjutande genom berget. Och går under hoppbacken. Liksom, eller över hoppbacken. Det är liksom så här,
den går inte över hoppbacken.
Men den är hoppbacken och järnvägen är liksom ihop, på märkligt sätt ihopslingrade. Mm. Och sen med en massa nybebyggelse i en väldigt trång liten dalgång.
Ja,
och där ryms du... Där
lyftkranar.
Liksom. Ja, och där ryms allt med... Ja. Det är lyftkranar och det är höga konstiga hus och Foppas hotell.
Ja. Och det finns också en väldigt speciell anda i Örnsköldsvik, ska jag säga. Folk tror på Örnsköldsvik.
Ja.
De tror på sin stad, de trivs, ja. De ser inga problem. Det finns inte det här deppet som kännetecknar
övriga. Vi får åka dit och dunka lite vett i dem.
Nej, jag tycker att vi borde exportera deras anda. Ja, delvis, ska jag säga.
Nu är det den liberala ledarskribenten.
Nej, men talar. De är också väldigt, de är väldigt hockeyfixerade i Örnsköldsvik.
Sen kommer vi till Husum. Och Husum är ju liksom så här, det är byggt kring en fabrik, Husumfabriken, pappersfabrik, pappersmassafabrik. Mm. Där det rullar in, vad 17 är det nu då? Jag har varit på den där fabriken ett antal gånger. Jag tror det kommer in en lastbil var sjätte minut med timmer från Norrlands inland till den där fabriken. Det är Europas största pappersmassafabrik. Numera finsk ägd tror jag. Och sen är ju, så det är ett slags förvuxet brukssamhälle. Det är ganska deppigt också i sina delar. Och det bolmar ur skorstenen. Och det är gamla Norrland verkligen det där Husum tycker jag. Men de har ju också fått en så här fräsch järnvägsstation liksom, utanför stan. Man kan pendla till och från Husum om man vill till Örnsköldsvik eller Umeå eller vart man nu vill åka.
Men det är en ganska expansiv. Men om vi nu ska prata gränser så är det också så att Örnsköldsvik ligger då i Västernorrlands län. Ångermanland och Medelpad, alltså mm. som går ner till Sundsvall.
Mm.
Men Örnsköldsvik har ju faktiskt närmare till Umeå mm. än vad de har till Sundsvall. Och dras lite mer norrut.
Ja, det tror jag. Det tycker jag också.
Mm. Så att om man skulle tänka sig nya länsindelningar eller regiondelningar, skulle Sundsvall, Härnösand och Hudiksvall, skulle det kunna vara liksom en region ja. Som börjar nästa i Örnsköldsvik?
Då skulle nog Kramfors också gå ihop med Härnösand och Sundsvall, känns det
som. Ja, men man säger det som är Västernorrland nu mm. och Hälsingland
mm.
och så flyttar vi helt enkelt Östersund
mm.
upp till Västerbotten.
Mm, ja, Örnsköldsvik.
Ja, ja, jag sa Östersund mm. tror jag. Mm. Jag menar Örnsköldsvik.
Ja. Ja, men det tror jag också.
Ja.
För sen när man passerar Örnsköldsvik så kommer man ju efter Husum, så kommer man ju ganska snart till gränsen, Västerbottens gränsen.
Mm.
Och då har du ju Rundvik, Nordmaling, Hörnefors och sen så kommer ju då jättengluffsgluffs Umeå.
Ja. Och Umeå har vi också pratat ganska mycket om. Mm. Och vi har ganska mycket hyllat Umeå. Men nu skulle jag vilja säga en sak som kanske får en del att bli lite sura. Men rent geografiskt och estetiskt, det här området där Umeå ligger
mm.
måste ju vara bland de fulare i hela Norrland. Om vi pratar naturskönhet, alltså det, Umeå är väldigt platt.
Mm.
I praktiken hela Norrland är ganska kuperat,
mm.
bergigt och
fast det är där
varierat landskap. Men Umeå, det är platt och tråkigt.
Och det är det egentligen från, alltså jag skulle nog säga, alltså egentligen från Hörnefors, inte riktigt Nordmaling, för där är fortfarande lite så här skärgård och lite fint, men liksom från Hörnefors och liksom upp Nej. Till Luleå i princip, sen är det liksom
Tråkigt.
Platt och det är tallhedar och pinmo och slyskog och
jag tycker ju att tallmoar, som jag kallar det, är vackert.
Ja. Ja, jag har lite, jag får lite ångest.
Men kanske inte om du blir för mycket av det. Det Nej. Finns väldigt mycket tallmo i Ångermanland också.
Jo. Ja, fast det är ju så kuperat. Men det är ju det där.
Det är en ganska tråkig del om man nu tänker sig att Norrland ska, för jag brukar rekommendera människor att ni måste ju åka norrut. Ni måste ju åka upp och se hur det ser ut. Men jag inser mer och mer, och nu när jag också tittar på kartan, att det jag menar när jag pratar om ett naturskönt och vackert Norrland, det är ju Lappland. Och du pratar alltså landskapet Lappland.
Mm. Just det, för Västerbotten är ju både ett landskap och ett län.
Mm.
Och det måste man ju hålla isär. Liksom. Mm.
Och då är det ju så att Lappland, som ju då är ett landskap, halva Lappland hör till Norrbottens län och den andra halvan hör till Västerbotten. Och nu är vi i Västerbotten på den här ganska tråkiga alltså ja, Umeå nu är ju vi har pratat om Umeå och det är en stor
och nu
stad
kommer ju dödens nu kommer ju det som jag brukar kalla för dödens väg, det är liksom så här, den här vägsträckan som
mellan Umeå och
där man känner Luleå. För att liksom svänga över på andra sidan vägen och frontal kollidera med en långtradare bara för att det är så jävla tråkigt att köra där.
Mm.
Och den här sträckan är också längre än alla andra, så det är ju Norrlands E4 längs Norrlandskusten, då kommer en stad vart 8-10 mil.
Ja.
Men mellan Umeå och Skellefteå så är det 16 mil tror jag, något sånt där. Och det känns verkligen. Och sen är det också så här 2+1 väg och den är ganska farlig och det är ganska så här backigt och det tar väldigt lång tid och det är väldigt mycket tung trafik.
Och så kommer man till Skellefteå och det är också en ganska tråkig stad.
Ja. Det också.
Mm. Jag skulle ändå vilja, jag kom på, jag har en invändning här mot det jag just sa om fulheten.
Ja.
Det är att om man åker nordväst från Umeå en liten bit så kommer man ju faktiskt då till Vindelälven.
Mm.
Och med en by som heter Vinden i centrum och det är ju en väldigt vacker älv.
Ja, det är fint där.
Ja, det är vackert. Men ut till kusten igen.
Ja.
Ska vi passera Skellefteå?
Ja, vi behöver inte säga så mycket om Skellefteå. En sak som jag kan säga och som har liksom så här förbättrat min arbetsmiljö som Norrlandsskildrare avsevärt de senaste åren, det är ju att man numera kan äta anständigt i de flesta norrländska städer. Faktiskt. Det finns med undan, alltså Sundsvall har jag inte riktigt blivit sams med där. Men Härnösand har numera en hyfsat bra restaurang. Örnsköldsvik lite si och så. Men Umeå har flera Ja. Jättebra restauranger. Skellefteå har också en jättebra restaurang. En liten bistro vid älven. Piteå, nja. Men jo, vissa dagar. Luleå, också bra restauranger. Så att liksom, det har ändå gått framåt en aning.
Mm.
Och så var det inte förut. Utan då var det liksom, man nötte vägarna inlandet och käkade pizza. Och sen så kom man till en stad och då kunde man liksom få schnitzel. Och så roligare än så var det inte. Men nu är det ganska kul faktiskt.
Mm.
Men Skellefteå passerar vi och far förbi Kåge och Byske. Och det är ju samma sak här. Det händer inte särskilt mycket. Det är ganska platt.
Nu börjar vi ju faktiskt komma till de här långa sträckorna också. Ja, Piteå.
Piteå.
Vad har vi att säga om Piteå? Förutom att där börjar det ju ändå bli vackert, ska jag säga. Därför att här börjar, som om man tittar på en karta som vi gör, så ser man ju att mellan Piteå och Luleå upp till Kalix så finns det en skärgård.
Mm.
Väldigt mycket öar, och där är det faktiskt, det är vackert.
Ja, fint. Det är riktigt fint. Det är
om
riktigt
man tycker fint om havet,
ja,
så är det ju fint.
Mm. Ja, men, men
det ser man ju inte när man kör på vägen.
Nej. Och Piteå som stad tycker jag är ganska charmigt. Ganska gullig, dynamisk liten småstad. Det känns att det går hyfsat bra liksom, för Piteå. Och det verkar som att det finns folk som stannar kvar och trivs och sådär också. Så att, ja.
Mm.
Piteå sitter ju ihop mer eller mindre med en ort som heter Öjebyn. Som är, där det finns en paltseria. Där man kan välja mellan, tror jag, 18 olika sorts palten och sånt där. Om man nu är begiven åt det.
Pite är ju paltens moder, skulle man kunna säga. Ja, men Pite-palten är ju den mest etablerade, kanske.
Så har vi klarat av den schablonen.
Ja.
Ja.
Mm.
Sen, ja, och det är ganska fint trakterna runt Pite också, faktiskt upp längs Piteälven mot Älvsbyn och Storforsen, och det är ju faktiskt också en liten förbättring, måste jag säga. Det är ganska trevligt. Och sen kommer vi ju upp till Facebook. Nej, jag menar Luleå.
Luleå. Mm. Ja, och Luleå är väl lite grann det sista i Norrland, om man tänker sig att man ska efter Luleå, ja, Boden, men efter Luleå så finns det i princip inga större städer. Det finns,
ja, men
det finns,
då glömmer du ju Haparanda med Ikea.
Ja, precis, och Kiruna. Men i princip, alltså,
håller det är ju inte med här, alltså, för att det är ju verkligen nu.
Men jag säger inte sist, men alltså den sista större staden.
Ja, så är det ju, absolut. Absolut. Ja, och grejen är att ska man passera Luleå och åka ännu längre norrut, då ska man ju liksom ha ett ärende på något sätt. Alltså det är ju, de flesta vänder nog i Luleå liksom, eller viker av inåt landet till Luleå. Så att så tillvida så är det ju absolut. Men här är ju också jättefin skärgård, alltså sträckan här uppåt mellan Luleå och Haparanda. Väldigt fin skärgård.
Ja, Kalix skärgården, där Kalix löjrommen kommer ifrån, och vi ska fortsätta på det här mattemat. Men det är ju vackert och fint. Men sen kommer vi till Haparanda. Och det är ju en gränsstad. Precis på gränsen till Finland. Det är också där kusten tar slut. Norr om Haparanda så är det bara inland. De har fått Ikea, och det hjälpte inte, konstaterar vi i förra
avsnittet. Nej, och det är ju så. Det är väldigt, men det är ju samtidigt, man blir liksom imponerad av de här kartorna de gjorde vid Ikea-etableringen. Med liksom, man förstår hur många människor faktiskt bor i den där regionen med Österbotten och Tornedalen.
Och då är liksom frågan om Haparanda, apropå regioner, har mer att göra med Finland på väldigt många sätt när det gäller utbyte av både varor och tjänster.
Jo, men så är det ju. Många tycker ju det, att liksom, jag pratade med en österbottning bara förra veckan som sa att hon kände sig liksom, alltså det är ett annat kulturområde egentligen. Norr om Luleå så finns det det här finska och tornedalska som är liksom egentligen ganska skilda. Alltså den här gränsdragningen vid Torne älv är ju egentligen en konstruktion. Alltså det är ju egentligen en gränsdragning rakt igenom ett kulturområde. De här orterna på ömse sidor om gränsfloden har ju mycket mer med varandra att göra än vad en svensk ort i Tornedalen har att göra med en annan ort i Sverige. Liksom. Så att det är ju lite
konstigt. Tornedalen är ju, vi har ju tornedalsfinska, alltså språket, till och med att människor på den svenska sidan har ju, pratar ju
meänkieli, som är ett svenskt minoritetsspråk.
Mm. Mm.
Men ska vi fortsätta, hur ska vi göra nu då? Ska vi dra oss uppåt inlandet och försöka hitta någon väg ner? Eller?
Vi kan bara säga så här att om vi fortsätter längs finska gränsen, det som händer är ju att vi kommer till Pajala, som vi också pratade om i förra avsnittet.
Apropå gruvan i Kaunis var det.
Precis, som har lagt ner där. Och sen om man fortsätter och fortsätter och fortsätter längs gränsen så kommer man till slut till Karesuando.
Just det.
Och därifrån skulle vi kunna ta oss mot Kiruna och sen söderut genom inlandet, tänker jag.
Ja, men det kan vi testa. Ja, vi hade tänkt att vi skulle göra en lista, men det känns som att vi skiter i det. Va? Vi
kör, ja, det är roligare att åka.
Ja, vi åker på. För sen, nu är vi då alltså i Karesuando, viker av söderut och...
Vi kanske bara ska säga lite kort att Karesuando är ju då Sveriges nordligaste kyrkby. Mm. Alltså det är den nordligaste kyrkan i Sverige. Fortsätter man en liten bit norrut så kommer man till Treriksröset. Ja. Och dit kan man ju inte ens ta sig, dit måste man ju gå sista vägen. Och det är ju, vägarna här är ju inte... Det är inte breda E4.
Nej, så Sverige tar ju liksom
det är
ju,
nu är vi inne på små skogsvägar där man inte
Nej, det är väldigt myggigt här. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle åka från Kiruna till Kautokeino som ligger alltså på, och då åker man ju alltså förbi Karesuando och sen så åker man längs med Torne älv och sen så åker man igenom en del av Finland och sen så kommer man upp på norska Finnmarksvidda. Mm. Och det här låter ju som ett skämt, men jag var så tvungen att stanna en gång i kvarten och skrapa bort mygg med isskrapan från vindrutan. Alltså jag sprang ut, höll andan i 30 sekunder och skrapade.
Okay. Jag ska inte berätta om när jag var tvungen att gå ut ur bilen på en rastplats utanför Karesuando för att kissa.
Nej, det vill jag inte.
Jag ska inte berätta om det, men det har med mygg att göra.
Mm.
Vi kan också nämna geografiskt att vi nu är norr om trädgränsen.
Mm.
För den som inte har upplevt det så är det ju så att någonstans söder om Karesuando så blir det landskapet väldigt förändrat.
Men du vet du att trädgränsen egentligen inte avser en gräns för där det växer träd eller inte.
Utan det är en temperaturgräns.
Nej, det är inte, för det är odlingszonerna. Trädgränsen är framförallt en gammal juridisk gräns som kom till för att beskriva vad som var liksom lappmark och vad som inte var lappmark.
Okej, men vi kan ändå konstatera att det växer träd, men de är väldigt små, de är väldigt knotiga, de är väldigt låga. Det är en helt annan växtlighet, helt enkelt, här uppe.
Men om vi åker neråt i alla fall så kommer vi till Vittangi och sen till Svappavaara, och då kan vi också inflika apropå den här gruvan i Pajala som nu har stängt, att det enda stora infrastrukturprojekt man har genomfört i Norrbotten på många år, det är alltså en satsning på 2 miljarder för att förstärka vägen för gruvtransporterna mellan Pajala och Svappavaara, omlastningen då till järnväg för vidare transport till Narvik omlastningshamn. Och det där är så himla typiskt Norrland. Det där är verkligen liksom så här, den här vägen, den gynnar inte de som bor där, den är inte till för att knyta ihop regioner, den är inte till för att liksom så här stärka upp tjänstesamhället eller utbyte av...
Den är till för att transportera
råvaror. Och mycket av Norrlands vägnät är en konsekvens av ett sådant strävan. Och väldigt mycket av Norrlands vägnät är liksom uppritat för att transportera ut råvaror ur landsändan söderut. Så att
det är ju därför det inte är någon slump att tåget går här.
Nej, precis.
Alltså för att nu är vi ju ute, alltså vid kusten, där slutar tågrälsen i Umeå. Ja. Men i inlandet så finns ju då Inlandsbanan.
Mm. Och sen så finns det malmtåg då förvisso, jag menar det är ju en av de äldsta sträckorna i Norrland, det är ju järnvägen mellan Narvik och Luleå som ju då byggdes för att transportera malm. Ja. Och då vattenkraftsutbyggnaden som kom igång för att när man skulle elektrifiera den här järnvägen så småningom. Så att nästan all infrastrukturutbyggnad förr och fortfarande då än idag är en konsekvens av liksom råvarubehov eller energibehov för att liksom stärka upp råvarunäringen. Och det där, nu med facit i hand då, så är det ju så himla hemskt att det enda som kvarstår då, om gruvan då försvinner permanent i Pajala, det är då en svindyr väg med enorm bärkraft mellan Pajala och Svappavaara som man egentligen inte har nytta av. Den har kostat 2 miljarder. Och de pengarna hade ju då givetvis kommit betydligt bättre till pass för att bygga fortsättningen på Botniabanan, det vill säga Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, som ju verkligen behöver bra kommunikationer.
Ja, ja. När det gäller kommunikationer och när det gäller storlek kan vi också säga att vi har alltså en gammal kartbok här. Mm. Och vi har ett uppslag här där alltså i princip Norrbottens län tar upp hela det här uppslaget. Mm. Det får inte ens plats, kan jag säga. Sydligaste delen av Norrbotten får inte plats på det här uppslaget. På motsvarande kartuppslag så ryms alltså hela Götaland, så att säga. Det ryms alltså Gotland, Öland, hela Skåne, Småland, Göteborg och halva Danmark.
Och Vättern.
Ja. På, ja, på ett kartuppslag lika stort som där inte ens Norrbotten ryms.
Mm.
Och på det här uppslaget med Norrbotten så finns det i princip 2 större orter utmärkta. Mm. Förutom i Norge har vi lite. Men, och det är Kiruna och så är det Malmberget, alltså Gällivare.
Mm. Visst.
Det är vad så. Som motsvarar hela västkusten,
det bor ju
Öresundsregionen, Öland, Gotland.
Ja. Och det bor ju väldigt lite människor här, det är det verkligen. Kiruna är jag ganska förtjust i, just på grund av att det liksom är en sån underlig miljö egentligen någonstans, liksom en gruvort på kalfjället, ganska fin ändå tycker jag, med en säregen stämning och liksom med den här gruvan närvarande, liksom med ljusen som flämtar av bilarna.
Vackert.
Det är ju väldigt vackert.
När man,
det är vackert,
liksom vyn när man kommer körande söderifrån, ja, in visst. I Kiruna.
Och det är vackert och det är brutalt och det är våldtaget på en och samma gång. Så där. Det är ju verkligen så här Alaska eller norra Kanada, tänker man. Det är ju så nära Alaska man kan komma egentligen.
Ja. Och Kiruna är ju också då, det har pekats ut som världens största stad. Och då menar man alltså kommungränsen. Så där. Men den är ju rent geografiskt så är ju Kiruna kommun störst i Sverige i alla fall.
Mm.
Den är 37 mil från väst till öst är kommunen.
Ja. Sen har du ju nästa stora gruvort som då är Malmberget och Gällivare som sitter ihop. Det är ju 2 orter egentligen, men där liksom de har försökt skapa förtätning en gång i tiden genom att bygga en nu känns den väldigt omotiverad, liksom 4-filig motorväg emellan de här 2 små orterna. Det finns också en gångväg
väldigt
emellan Parkasleden,
skulle man säga.
Och Malmberget är ju då själva gruvhålet, så att säga, och det är ju också ett hål som slukar staden bit för bit och har gjort det. Den stora delen av staden är ju riven och flyttad. Och det där är ju en process som pågår, liksom det här ironiska som är...
Det är
som
också är, det som ska hända i Kiruna.
Det är, också det som,
det är ju märkligt att det inte pratas mer om det egentligen.
Nej. Men det är ju
att
den här,
man ska flytta hela stan.
Det är den här på något sätt det här nästan poetiskt deprimerande med gruvorterna att liksom förr eller senare så måste man riva staden som gruvan har gett upphov till för att gruvan ska överleva och staden ska överleva. Och ingenstans är det lika synligt som i Malmberget där det liksom är ett stort öppet hål mitt i samhället. Det finns ju vägar som gator som liksom går fram till gruvhålet och sen fortsätter på andra sidan. Det är väldigt vackert och väldigt, väldigt nedgånget.
Om man åker söderut från Gällivare så kommer man till Jokkmokk.
Ja.
Och det är ju på något sätt markerar att man är norr om polcirkeln. För ja, det... Jokkmokk ligger strax norr om Hägopolcirkeln.
Ja, det gör det. Ja.
Och det innebär då midnattssol och mörker på vintern. Och här skulle jag också vilja förtydliga en sak när det gäller det här mörkret.
Ja.
För det är väldigt många som pratar om att när de tänker på Norrland så tänker de på mörker.
Mm.
Och jag tänker tvärtom på ljus.
Mm.
Dels kan det ha att göra med alla ljusa sommarnätter när solen faktiskt inte går ner. Och man behöver ju inte vara ovanför polcirkeln för att det faktiskt ska vara ljust hela nätterna. Och jag tänker även på sånt som när det blir snö så blir det ju faktiskt ljust även när det är mörkt.
Mm. Så är det ju.
Det är så. Det blir ju ljusare när snön kommer än vad det är innan i november när det slaskar. Det finns norrsken. Mm. Alltså det finns massa ljusfenomen som är vackert. Och,
ja, och slutligen så är det ju så. Faktiskt också den här delen av året när solen kanske bara går upp en timme eller två så är det ju i princip en enda... Det är som ett enda flytande gryning och liksom solnedgång i ett.
Och även när solen inte alls går upp fint. Så är det ju inte kolsvart.
Nej.
Som jag tror att många tror. Mm. Det är ju som någon form av gryning. Du ser ju att det är ju ljust.
Fast det är ett
väldigt grått ljus mitt i vintern.
Ja, det är mystiskt. Ja. Det, liksom. Nej, men
det är väldigt speciellt. Men jag tänker i alla fall mer på ljus.
Mm. Ska vi starta söderöver?
Ja, nu är vi ju, och nu är vi kan ju säga här att om vi nu går västerut från där vi är nu, Jokkmokk ligger kan man säga precis mitt i öst-västlig riktning. Åker man västerut, då är man ju inne i fjällvärlden.
Är det bara
och här fjällvärlden. Har vi ju norra Lappland och här har vi stora nationalparker och Sarek och det är hit man åker när man fjällvandrar och det är här alla fantastiska vyer över spegelklara fjällsjöar, alltså sådana bilder tas. Och det är ju
Sven Hörnell.
Helt fantastiskt. Och här finns det ju pyttesmå jobbiga vägar man kan åka in i landet som är väldigt
mycket
vackra.
Vackert är det. Vilket håll bläddrar vi åt nu?
Ja, nu här. Bläddrar vi åt det här hållet för nu ska vi söderut.
Och då har vi... Nej, där uppe måste Jokkmokk vara.
Ja, här är Arvidsjaure här.
Ja,
då
precis.
Måste Jokkmokk vara här.
Ja, precis. Ja.
För åker man söderut så
och nu är vi ju, och nu är vi på den berömda riksväg 45. Ska vi också, eller det är ju inte riksväg, det är ju faktiskt numera en Europaväg, så den heter ju E45. Jag hade lite svårt att ställa om där. Men E45 är ju, jag tror att det är Sveriges längsta väg, går från Göteborg till Karesuando i princip, genom hela inlandet. Och är en fantastisk väg att resa på om man vill ha liksom en känsla för vad det här landet är för någonting. Alltså bortom då städer och bortom urbanitet och så är ju liksom...
En roadtrip här är ju liksom vägen är målet.
Ja men också. Verkligen, det är otroligt häftigt. Det här är ju Sveriges Route 66 med risk för att vara klyschig. Så är det ju faktiskt så. Det är en väldigt häftig upplevelse. Och det är ju, då ska vi se, då har vi tappat bort mig lite här på den här kartan.
Arvidsjaur, Arjeplog.
Ja. Där uppe, lite det ligger längre. Ja, precis.
Och sen skulle jag säga att man åker väl ner här.
Ja,
Storuman,
exakt.
Vilhelmina.
Dorotea.
Och då är vi alltså i landskapet Lappland.
Mm.
Med de här.
Ja, precis. Ja. Och Västerbottens läns.
Och här
inland.
Har vi ju också, det är en fantastisk väg. Men det är också någonstans områden långt från ära och redlighet. Jag tänkte att jag ska ta fram den här lite snabbt.
Ja, absolut.
För att om vi ska få klart för oss, det finns ju ganska dåligt med vägar här.
Mm.
Men en av anledningarna till att det på många ställen överhuvudtaget byggdes vägar, det var faktiskt för att få ut post. Jag har en bok som heter Postens gula bussar. Mm. Och den handlar om någonting då som hette Diligenstrafiken. Mm. Som var ett företag som ägdes av staten, alltså Postverket. Och som stod för en extremt stor och viktig del av hela infrastrukturen i Norrland. Från 1923 ända in
In på 80-talet?
Ja.
De gjorde allt, de körde ut.
Ja, och från början så handlade det om att få ut post. Och de började köra post med bil. Alltså tänk er hur bilarna såg ut 1923.
Ja, visst.
Och det fanns inga vägar. Nej. Alltså det fanns inga byggda vägar. Utan det var typ skogsstigar och vad det nu kan vara.
Som de här... Men posten skulle fram.
Ja, posten skulle fram.
Ja.
Och den här trafiken blev så småningom under 20, 30 och 40-talet utbyggd så att man började bygga bussar. Som fick gå från början då 20 km i timmen för att då transportera post från järnvägsspåret, alltså järnvägsstationerna ut i landet. Mm. Och de fick också till slut i uppdrag att de bedrev även persontrafik.
Mm.
Under väldigt många år så var, alltså ända in på 80-talet, så var det diligenstrafiken, alltså postens diligenstrafik som gällde om man skulle åka någonstans. De fraktade mjölk.
Körde skolbarn
och de plogade vägen.
Mm.
Och man kan säga delvis att det finns någonting som heter Lyckseleplogen som uppfanns tack vare de här gula bussarna.
Mm.
Därför att de hade ju extremt svårt att ta sig fram på vintern.
Mm.
Det var inte riktiga vägar, det fanns inga plogar. Den här postbussen var kanske den enda bilen som gick på en väg någonsin. Så då byggde man alltså plogar som man satte fram på bilarna och bussarna.
Och det här är ju liksom kopplat till din släkthistoria.
Ja, precis. Det är det ju också. Min farfar körde en sån här buss.
På vilken sträcka?
Han finns omnämnd. Han körde faktiskt flera olika sträckor. Men av det här visste inte jag förrän jag läste den här boken. Mm. Det framgår alltså att fram till 1949... så hade då min farfar en privat busslinje som han körde på entreprenad.
Idvattnet, Siksjöhöjden, Vilhelmina.
Precis.
Och sen blev han uppköpt då?
Och sen blev han uppköpt av posten och fortsatte köra den sträckan. Och Idvattnet är alltså en liten by utanför Vilhelmina där han bodde.
Mm.
Och han körde alltså därifrån till Siksjöhöjden och till Vilhelmina och tillbaka.
Mm.
Och han körde skolbarn och han körde post och han körde mjölkkannor. Och kanske inte så mycket turister i det här området. Senare så flyttade han till Junsele och då körde han Junsele-Sollefteå.
Mm. Ja, vad häftigt. Det här är jättefint. Det är liksom, man ser de här sträckorna som de trafikerade också.
Mm. Och det var i princip alla småvägar tvärs över Norrland alltså, som utgick från järnvägsnätet.
På tvärs mot råvaruflödet då egentligen. Ja, så att det var ett sätt att komplettera liksom råvaruflödet.
Mm.
Ja, vad häftigt. Vi måste starta vidare, annars blir den här podden blir 3 timmar lång.
Rekordlång.
Ja.
Ja, vi kör söderut genom Lappland, väg 45, Sorsele, Storuman, Vilhelmina.
Drottninglandet.
Mm.
Som det heter.
Ska vi åka?
Ja, vi kan nämna lite orter här liksom vid sidan av, för det här har ju tvärvägen. Det här är ju en ganska liksom viktig rutt också tvärs över. Nu kan vi se vägen då mellan Umeå och Mo i Rana som liksom går på tvärsen snett upp genom hela Västerbottens län.
Storuman, Lycksele, Umeå.
Ja. Och det är fina orter där också. Lycksele är en jättefin liten nod skulle jag säga, där man för om man rör sig liksom i Västerbotten så fram och tillbaka så är det liksom Lycksele.
Om man är pingstvän som jag, då åker man varje år, eller jag gjorde när jag var liten, man åkte till en stor tältkonferens med tältmöten i Lycksele som heter Lapplandsveckan.
Ah, härligt. Ja. Mm. Och jag kan rekommendera om man kommer till Lycksele, Götas café i Lycksele. Fantastiskt. Det finaste inlandskonditoriet, alla kategorier. Åsele har också kronan i Åsele.
Sen kommer vi, skulle jag vilja att vi åker in till Jämtland.
Jaha, men
för det gör vi där.
Ja, men det gör vi. Vi passerar
för vi är
ju
i Åsele som då ligger i södra Lappland.
Ja.
Vi åker lite västerut till Dorotea.
Ja.
Och sen söderut så kommer vi över gränsen till Hoting som då ligger i Jämtland och ner till Strömsund.
Ja, men nu är det väl ändå så att Hoting ligger faktiskt i Ångermanland. I landskapet Ångermanland. Därför att Ångermanland sticker upp där på ett konstigt sätt mellan Lappland. Och det här är ett sånt där som vi kan få bassning för. Du hör dem av sig. Hans O hör av sig och säger nu får du
herr Alfredsson.
Men där har du ju Tåsjön som ju ligger i Ångermanland med fantastisk bygd, Tåsjöbygden. En lång smal sjö som ligger precis på gränsen där mellan Jämtland och Lappland men ligger alltså i Ångermanland.
Ja, men Strömsund ligger definitivt i Jämtland.
Det ligger verkligen i Jämtland. Ja. I Strömsvatten då. Ja. Också väldigt vacker miljö där runt omkring.
Och Jämtland måste vi ju säga någonting om generellt.
Det, men fast där har jag märkt att jag är ju ett gammalt fan av Jämtland. Jag tycker ju liksom det finns ju så otroligt mycket liksom vackra vyer i Jämtland. Jag har en kompis som jag åkte med i Jämtland som stannade på någon kulle och tittade ut över Storsjön och Oviksfjällen i bakgrunden och sådär. Och då sa han, om man bodde här så skulle man bli nazist, sa han. För han tyckte det var så snyggt. Det är ungefär som, det finns ju så här teorier om alplandskapen till exempel. Att man, ju mer liksom storslagna vyer, desto kraftigare dragning åt totalitära ideologier.
Ja, eller nationalism kanske. Ja. Och det har de ju i Jämtland.
Ja, de har ju en egen
Jämtlands republik. Nationalismen är ju väldigt stark.
Ja, fast jag tycker att den är, apropå nationalism, vi har ju pratat om
det här. Den är inte nationalsocialistisk, det är patriotisk.
Som ja, men den är också ganska inkluderande tycker jag, för att många får vara med i liksom den jämtländska värdegemenskapen. Så att, jag tycker inte att den är... Och de har ju förstått saker, tack vare att de har ältat det där, så har de har ju förstått saker om liksom strukturella obalanser i Sverige och i Norrland som man kanske har missat på andra håll. Precis.
Och Jämtland är ju då, jag tror det är 8 kommuner.
Mm.
Det är stort. Det är förut, alltså Östersund är ju den enda staden som är en riktig stad.
Ja,
men sen så har de ju flera små kommuner. Det är Strömsund, det är Åre, en kommun.
Ja, Åre-Järpen.
Krokom.
Ja. Och Bräcke, och Bergs kommun, och Ragunda.
Ja.
Det finns en hel del.
Och sen så har vi i Jämtlands län, landskapet Härjedalen, som är en hel egen kommun.
Mm.
Härjedalens kommun, som inte har någon stad.
Sveg.
Men det är inte en stad.
Nej, men
det man säger att Härjedalen är...
I jämförelse så...
Ja, det bor väl.
Det bor ett par tusen människor i Sveg. Ja. Och jag kommer inte ihåg nu på rak arm hur många som bor här idag. Men det är inte många tusen.
Nej.
Så det är väl extremt glest befolkat här i dalen.
Mm.
Här i dalen är också oerhört vackert. Och väldigt mycket liksom vacker fjällandskap och vackra fjällandskap.
Men det känns verkligen som att man, om man kommer till Härjedalen, då kommer man till liksom vägs ände.
Ja,
där tar allting slut.
Men det finns ju mycket fina turistorter och bra drag i dem. Liksom sådär.
Ja, så att och så gränsar det till Dalarna.
Ja, precis. Ja. Norra Dalarna.
Men det är också så här rövarskogar kan jag känna. På det där gränslandet mellan Härjedalen och Dalarna. Det känns som oändligt mycket skog.
Ja, det är det. Det är verkligen, det är väldigt, väldigt glest. Det är liksom bara timmerbilar i princip. Mm. Men Storsjöbygden i alla fall, vi hoppade ju över Jämtland lite, man måste ju kanske ge jämtarna det, att Jämtland är ändå liksom, tycker jag, en ganska så här central, viktig del av Norrland.
Framförallt så är ju Östersund vid sidan av Kiruna, alltså man kan säga två större städer i inlandet i Norrland, och det är Östersund och Kiruna.
Ja, precis. Mm. Och det går ju ganska bra också för liksom Östersund, Åre-regionen, rent ekonomiskt. Det funkar ju där liksom hyfsat. Och det finns en viss framtidstro och liksom, så att, så att det är till och med
en stad som folk kan tänka sig att flytta till.
Ja, det skulle jag nästan kunna tänka mig själv. Jag tycker det är väldigt fint här.
Jag otroligt, får otroligt sjuka inland. Ja.
Och sen finns det väldigt vackra miljöer i, liksom, som jag sa nyss, liksom, där man verkligen känner att en sån här personlig favorit är ju Kaxås till exempel, som ligger lite norr om Storsjön, som är otroligt fint. Och sen har du Kallsjön, Stora Blåsjön. Och överhuvudtaget de här trakterna här liksom uppåt, även liksom mot norska gränsen, har det ju liksom jättevacker fjällvärld och jättevacker, spännande
miljö. Det har ju söd, alltså hela Oviksfjället och ner.
Ja.
Ja.
Ja, men det är toppen.
Och skidor, alltså man åker ju skidor.
Ja.
Klövsjö, Vemdalen.
Jättefina. Men efter Härjedalen, då måste man nästan börja liksom, då börjar ju vägarna sträva, inte då går de inte liksom norrut längre, utan då går de lite utåt igen, därför att här är också så där uppenbart liksom, man tittar på kartan att det liksom är, det finns en alltid en riktning på vägarna i Norrland som är liksom snett uppåt västerut.
Mm.
Och som har att göra med liksom de här, alltså dels har det ju att göra med Älvdalarnas sträckning, men sen har det ju också att göra med liksom de här transportlederna. Mm. Och här är ju numera en väldigt viktig transportled, kan man ju säga, av inte då av gods enbart liksom timmer och sånt, utan av fjällturister. Och de kommer ju den här vägen här förbi Ljusdal, antingen via Sveg eller ja, via Sundsvall och sen upp mot Östersund liksom. Så att,
och här har vi också Ånge i, längst in i Medelpad upp mot gränsen till Jämtland.
Mm.
Väldigt viktig järnvägspunkt har
där det nu ska
varit.
Lägga ner ett stort...
Ja, de ska inte lägga ner järnvägen, men trafik...
De har byggt ett jättestort liksom, kontorskomplex för 100 miljoner.
Trafikledning
som de nu ska flytta till Gävle.
Läggas ner, men det är en sån viktig...
Mm. Och när man kommer ner här från Härjedalen och Jämtland och ner på de här vägarna här, så då kommer man ju ner i Hälsingland igen. Liksom, och då knyter du ihop säcken här med Ljusdal och Järvsö och det här, och de här liksom gamla tjusiga kulturområdena här liksom, som är de gamla nordliga gränserna egentligen.
Ja,
liksom.
Det gamla Norrland.
Det gamla Norrland. Ja. Ja, men det var väl en, det var väl en ordentlig tripp, måste man väl säga. Jag tycker väl liksom att alltså det finns ju uppenbara problem när man tittar på Norrlandskartan. Liksom. Just jag som reser så mycket, jag kan ju ofta hamna liksom i just när man ska ta sig mellan så här orter i Norrland. Ofta så går det ju tyvärr fortare att flyga till Stockholm och sen flyga norrut igen. Liksom, att man har Stockholm som utgångspunkt. Det är ju liksom...
Ja, om vi ska prata lite avstånd så är det så att Stockholm, från Stockholm till Malmö som är jämförelsepunkt, så är det 62 mil.
Och från Stockholm till Luleå är det 100 mil ganska exakt.
Ja, och från Stockholm till Kiruna så är det 123 mil.
Mm. Visst.
Det är långt alltså.
Ja,
det är dubbelt långt. Så långt från Stockholm till Kiruna som från Stockholm till Malmö.
Och vart kommer man i Europa om man åker liksom lika långt egentligen? Det är ju...
Från Malmö och 60 mil söderut, då är du ju nere i Medelhavet nästan.
Mitt av Tyskland,
men du är
i alla fall.
Mitt på kontinenten. Ja, så är det.
Hur ska det gå liksom?
Ja, och när man tittar på, alltså man förstår ju om man pratar infrastruktur och satsningar och ser de här enorma sträckorna som det handlar om jämförelsevis. Nu har vi ett uppslag här med Västerbotten som tar upp ett helt uppslag i kartboken där så att säga, hela Götaland ryms. Och tänka sig då, vad krävs här? Ja. Tåget går hit till Umeå som ligger längst söderut på den här kartan. Mm. Sen är det blankt.
Ja, och det är ju ett minimum skulle jag säga. Jag skulle säga så här, motorväg hela vägen från Stockholm till Haparanda. Det är som minimum tycker jag. Och tåg från Umeå till, alltså bygg Norrbotniabanan.
Mm.
Hela vägen från Umeå också till Haparanda för att knyta ihop med Finland och med finska kusten. Därför det är ju dessutom jätteviktiga transportleder. Och vi kan få bort en massa långtradare från vägarna. Så att det är superviktigt.
Men skulle folk flytta hit då? För jag tänker det är väldigt, väldigt få människor.
Nej, men de skulle inte flytta härifrån, tror jag. Liksom. Därför att alltså Umeå och Luleå är två lärosäten som skulle komplettera varandra väldigt bra. Umeå, där har du väldigt mycket liksom akademisk kunskapsproduktion. Och Luleå så har du tekniska universitetet med en väldigt massa praktisk kunskapsproduktion. Och om man knöt ihop de två städerna och det tog 2 timmar att åka tåg emellan, eller vad det skulle ta, 3 timmar
då
kanske.
Då har vi en ny kraftfull region här.
Ja men faktiskt, verkligen. Det är inget skämt. Och så Skellefteå och Piteå. Men som det nu är så ligger de här liksom utspridda. Det är klart att det är klart att de hänger ihop på något sätt.
Och det är
sätt,
väl klart att en sån region, även om den går längs kusten, skulle gynna även de här ställena som ligger innanför inlandet.
Ja,
Arvidsjaur.
Ja, det är inte, ja kanske. Det,
ja, men Boden.
Ja, fast starka regioncentren har ju också en tendens att äta upp. Det ser man ju på Umeå som växer som kommun, som regioncentrum, att Umeå äter ju upp liksom omlandet. Så att det där är inte alls säkert att det blir så. Det kan bli en ytterligare koncentration längs kusten. Men då känner jag nästan att ja, då får man hantera det internt liksom på något sätt. För det här är verkligen en region som måste knytas ihop. Jag tycker att det är helt bizarrt nu att om man befinner sig i Umeå och ska till Luleå så är det lättare att flyga till Stockholm först och sen byta plan där och flyga till Luleå.
Men så är det ju vart man ens ska.
Det är ju fullkomligt bizarrt.
I Norrland, ja.
Ja. Och sen, ja, vad kan man mer hitta på? Bättre vägar förstås.
Men det här
förstås,
är det här, alltså om vi tittar på Lappland.
Mm.
Alltså hela inlandet här. Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman.
Mm. Vad ska hända
liksom? Finns det ens en framtid här?
Nej.
Gör det? Vi kan ju inte motivera...
Det kan vi väl.
Ska vi bygga järnväg eller vad säger, ska vi bygga motorväg från Umeå till Mo i Rana?
Nej, det behöver vi inte göra, men det räcker väl med att det är hyfsade vägar som är liksom underhållna. Och sen vet inte jag hur man håller liv i de här orterna. Det är ju det som är liksom, det är det som är den stora gåtan. Det är därför vi kan fortsätta jobba med de här frågorna, därför att de är så svårknäckta liksom. Men det är klart att det får väl bli liksom någon slags blandning av turism och liksom råvaruutvinning i framtiden. Och det kommer inte vara många människor som bor på de här orterna. Den saken är klar. Men samhället måste ju ändå administreras på något sätt.
Du måste ju kunna få en ambulans om du bor i Vilhelmina.
Ja, och det är knappt att du kan få det. Liksom. Så att det är inte så dumt att tänka på det. Liksom. Men nu kanske vi måste... Ska vi knyta ihop... säcken på något sätt.
Ska vi knyta ihop det?
Eller ska vi bara sluta helt enkelt? Och tacka för oss.
Ska vi tacka för... Vi tackar för oss.
Hoppas ni kunde hänga med i kartan. För att det här är ju häftigt. Och för all del, alltså, gör en sån här resa i verkligheten. För det är, då förstår man mycket mer.
Och vi skulle säga att ska du göra en resa så gör den i inlandet.
Ja, verkligen, därför att E4 vid kusten...
Det är som E4 vart som helst.
Ja, det är faktiskt det som åker genom E4 genom
ta
Småland.
Ta väg 45.
Ja, väg 45 eller andra småvägar liksom runt om.
Mm.
Det är bra.
Mm.
Och det är där också, det är där är vackert.
Sen kan man ju i och för sig också åka kusten upp och inlandet ner eller tvärtom. Mm. Så om man vill titta på Stenstan i Sundsvall.
Mm. Ja. Mm.
Ja, det var det.
Tack.